Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen. Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. När plötsligt där telefonsamtalet bryt av att kvinnan frågar sig, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Fyra gånger tror jag det var. Och sen bryts samtalet helt och hållet.
Det kommer hänga med mig resten. Det kommer jag göra. Resten till jag veckar här och resten av livet också. Det så är det.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fast det är helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Mordet på Nancy, del 1. Utredningen som kollapsade. Det var det årets mest uppmärksammade brott. En ung 19-årig flicka brutalt mördad en vinternatt i Göteborg. Mitt på öppen gata samtidigt som hon pratade i mobiltelefon med sin kompis. Ihjälslagen med en flaska, inga spår på brottsplatsen efter en förövare. Men trots bristen på spår verkar utredningen ändå gå framåt. Snabba framsteg, nära en lösning, tror utredarna. Men då händer något som ändrar allt. Något som drar tillbaka allting till ruta ett igen. Och nya perspektiv öppnas plötsligt.
Det är oerhört intressant, absolut. Frågan är ju bara om det här, det har ju gått ett antal dagar efter händelsen. Är det här mördaren eller är det någon som har hittat luren bara? Det är ju liksom det man ställs inför. Och till saken hör också att det här var ju oerhört massmedialt intressant, det här ärendet. Och det var nästintill, jag ska inte säga hatstämning i Bergsgårdsgärdet, men det var påtagligt. En ung, vacker kvinna mördad utomhus på ett ganska brutalt sätt. Så det tilldrog sig en hel del massmedialt kring detta.
Den vi hör är statsåklagare Ulrika Åberg. Det var hon som var förundersökningsledare i den här utredningen.
Jag kom in i utredningen direkt på morgonen efter att händelsen hade inträffat. Så gick jag bort till polisen som vi sitter jämte här och så fick jag information om vad som hade hänt. Och sen så följde jag den utredningen tills dess att jag klev in som förundersökningsledare när vi fick en själv misstänkt person då.
Det är den 30 december 2009 i Angered i Göteborg. Klockan är strax över ett på natten. 19-åriga Nancy är på väg hem från en fest och ringer upp sin väninna.
Och vi visste också att hon hade varit på någon form av fest tidigare på kvällen och att hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. När plötsligt där telefonsamtalet bryts av att kvinnan frågar sig, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Fyra gånger tror jag det var. Och sen bryts samtalet helt och hållet.
Nancy pratar alltså med sin väninna när någonting uppenbarligen händer. Väninnan hör Nancy skrika: "Vad gör du?" 4 gånger. Sen bryts samtalet. Allt blir tyst.
Och väninnan som bor i området, hon förstår att någonting har hänt, så hon rusar ut och börjar leta efter den här kvinnan. Och tar henne tillsammans med sin pappa som också springer med och hittar henne omkring 20 minuter efter, och knappt 20 minuter efter samtalet bryts då. Då är jag vid liv, men väldigt, väldigt illa skadad.
Väninnan tar alltså med sin pappa och ger sig ut för att leta efter Nancy, och de hittar henne. Svårt skadad, blodig och medvetslös. De ringer larmcentralen förstås, men också Nancys släktingar och berättar vad som har hänt. Så när polis och ambulans kommer till platsen är det mycket folk där. Upprörda, chockade och förbannade, gråter, skriker, är förtvivlade.
Så det är fullkomligt kaos på den platsen när de kommer fram. Om man tänker ur ett brottsplatsperspektiv så är den ju helt trashad, om man får säga så. För att det är väldigt mycket människor som har rört sig på platsen innan polisen kan spärra av.
Och där på marken ligger Nancy, döende.
Och via vittnesmålen då så kan man säga att hon ligger på mage. Hon är bar om underkroppen och hon har jackan bylsigt uppdragen under armarna, kan man säga. Och strålbyxorna nerrullade, och så är hon ju skadad över huvudet och det är blodigt.
Nancy har blivit våldtagen, hon har blivit misshandlad, hon är medvetslös och hon överlever inte. Ambulansen för henne till sjukhuset där hon avlider under natten. Så det som från början såg ut som ett våldtäktsärende är nu ett mord. Och det hände väldigt nära den platsen där hon hittas, berättar Ulrika Åberg.
Det här området där hon hittas på är ju precis in till en liten bergskant. Det är ett ganska litet område. Och man ser från en gångväg som går precis jämte det här området att det är som en fint penslad linje av blod som går från gångvägen upp till där hon hittas. Jag tänker att det är till exempel ett hår som har hängt ner, att någon blir buren, ett hår hänger ner och det blöder.
Det ser alltså ut som om Nancy blivit attackerad på gångvägen och sen har släpats upp typ 20 meter till en liten dunge. Det är snö på marken, men eftersom det rört sig så mycket folk på platsen finns inga skoavtryck eller andra spår som polisen kan säkra. Men en sak finns, ett spår, en ledtråd.
I början av det här spåret så ligger en sönderkrossad, ja, vad som sen visar sig vara en sån här 1,5 liters pommackflaska. Hon har inte skärskador på något sätt på huvudet, men någonting har ju hänt med den där flaskan. Och så det är den här liksom blodpenslade sträckan upp till det hon hittar som också är på platsen då.
Finns det några andra spår där som är av vikt?
Nej, det är precis det som finns.
En blodig flaska alltså. Det är det enda spår som finns. Inte mycket för utredarna att gå på. Men en sak vet man, nämligen att Nancy var på väg hem från en fest. En fest som fortfarande pågår när polisen larmas till brottsplatsen. Så utredarna åker naturligtvis dit i hopp om att få veta någonting som kan leda spaningarna framåt. Men det visar sig inte vara så lätt.
Och tanken är väl där att helt enkelt hålla förhör med alla som är på festen för att se om det har hänt någonting på festen. Men det här är ju en 18-års fest och det är väldigt många personer där. Och det blir nästan ett helt ogörligt arbete för polisen att reda i detta på plats. Så det man gör är att man bestämmer sig för att identifiera alla och skapa en lista på vilka som är identifierade i lägenheten. Och sen så får man återkomma under lugnare former med förhör senare.
Nej, ungdomarna är helt enkelt inte nyktra nog för att höras. Men det lilla som kommer fram är att det inte verkar ha hänt något särskilt just där. Inga bråk eller sånt. En annan sak polisen också gör redan samma natt är att knacka dörr för att förhoppningsvis få tag i någon som kanske har sett någonting.
Vi vet nu ungefär när hon lämnar lägenheten, vi vet när samtalet bryts med väninnan, och så blir det relevant att se vilken väg hon kan gå och se om någon kan ha sett henne då som bor i de här husen. Problemet är att det finns liksom tre vägar att gå. Man kan gå framför husen, man kan gå bakom husen och man kan gå emellan husen. Och det gör att det blir lite trixigt med den där dörrknackningen. Så man fokuserar nog längst ner mot där hon hittas, eftersom man inte riktigt vet vilken väg de går. Men det framkommer egentligen inget av intresse ur dörrknackningen. Den pågick väl sen, tror jag, i 3 veckor för att fullständigt kartlägga allting. Så det var ett jättearbete som gjordes.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla känner ju till Folksam, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du kanske inte vet är att de också är bra på sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension ska vi inte tala om. Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver man inte göra längre. För nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. För de erbjuder kostnadsfri rådgivning för att prata om sparande och pensionen. Och du behöver inte vara kund hos dem. Du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden. Och det är ju inte vanligt att man får hjälp bara så där, så ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Så för att sammanfatta läget på morgonen efter överfallet när Ulrika Åberg kommer in till jobbet. Det finns inga vittnen som vare sig har sett Nancy eller någon eventuell gärningsman. Det finns inga vittnesmål från festen som är intressanta. Det finns inga fysiska spår på brottsplatsen, som till exempel skoavtryck. Så det enda påtagliga utredarna har är en glasflaska. En flaska som gärningsmannen förmodligen har använt när han överfaller Nancy. Men en sak har polisen redan nu i alla fall. En detalj som kommer att få stor betydelse framöver. Nämligen en tidslinje.
Hon lämnar festen omkring klockan 1 på kvällen. Eller på natten. Och samtalet hon har med väninnan är ungefär, bryts någonstans 9 minuter över klockan 1.
Klockan 9 minuter över 1 bryts samtalet. Då börjar överfallet. Då attackerar gärningsmannen Nancy. 1:30 hittar väninnan och hennes pappa Nancy. 20 minuter. Det är vad gärningsmannen haft på sig för att attackera sitt offer. Släpa upp henne från vägen. Utföra sexbrottet och sen försvinna från platsen. 20 minuter, inte särskilt lång tid. Och den här tidslinjen kommer att visa sig vara mycket viktig. Den kommer att krympa minut för minut. Men det vet inte utredarna i det här läget. En tidpunkt är inte mycket att gå på just nu. Men det är vad som finns. Och en glasflaska, det är allt. Egentligen inte alls mycket att jobba vidare på, eller rättare sagt ingenting att jobba vidare på. Så egentligen är läget hopplöst. Men det finns en sak till. Eller rättare sagt, den finns inte. Och det är intressant.
Vi saknar ju en sak. Och det vi saknar är ju hennes mobiltelefon. Den är ju inte på platsen så att vi hittar den, så att säga. Så det blir ju fokus nummer ett här nu, att försöka lokalisera den på något sätt.
Nancys mobiltelefon, den hon pratar i när hon blir överfallen, den är borta. Den finns inte på brottsplatsen, den är försvunnen. Och redan samma natt ringer polisen hennes telefon. Signalerna går fram. Och sen trycker någon bort samtalet. Någon har alltså telefonen, Nancys telefon. Någon har tagit den efter att hon blivit överfallen. Det här är naturligtvis otroligt intressant och viktigt. Vem är det? Är det mördaren? Ja, vem skulle det annars vara? Spanarna försöker ringa flera gånger. Samma sak varje gång. Någon trycker bort samtalet.
Då kunde vi inte göra annat än att försöka lokalisera den här mobiltelefonen. Och det gjorde man och kunde komma fram till att den var igång här under morgonen dagen. Alltså uppkopplad mot en mast som fanns längre ner, ja, nedanför det här bostadsområdet. Det gick inte riktigt då. Det är ju jättemycket människor som bor där, så att kunna liksom komma längre än så, det gick inte.
Telefonen var alltså uppkopplad på en mast nära brottsplatsen. Ett tag i alla fall, men ingen person kunde hittas.
Så det här slutar liksom med att någon dag senare så tystnar den här telefonen och går ner liksom, så att man kom inte längre där heller med den telefonen just där och då.
Nej, där och då, som Ulrika Åberg uttrycker det, kommer man inte längre. Och om personen som hade telefonen bara slängt den, så hade allting stannat upp. Men personen gör inte det, tvärtom. Personen behåller telefonen och byter SIM-kort i den och börjar använda den. Och nu händer något som övergår min tekniska kompetens. Jag förstår helt enkelt inte. Men tydligen är det så att även om man byter SIM-kort i en telefon, så behåller den sin identitet. Den går att spåra, den går att följa. Även om telefonnumret är ett annat. Och några dagar efter att telefonen tystnat vaknar den till liv igen med ett annat nummer, och polisen kan följa den.
Det går någon eller några dagar till och så har man inhämtat, som vi säger, telefonlistor, så man ser vilka som varit i kontakt med telefonen och var de befunnit sig och lite sånt där.
Personen som har Nancys telefon trodde tydligen att det var enkelt. Bara byta SIM-kort så skulle telefonen vara säker att använda. Men så visade det sig inte vara. Nu har polisen ett spår, ett väldigt hett spår.
Man kunde se det att man hade satt in ett annat kort i mobiltelefonen och sen så kunde man få ta en telefonlista på det. Och så kunde man titta hur det kortet agerar, vilka den pratar med. Och på så vis så kunde man hitta den här personen och hitta adressen liksom. Så det var ett pussel som pågick där.
Ja, polisen får alltså tillgång till telefonlistorna från det nya SIM-kortet som sitter i Nancys telefon. Och genom ett gediget pusselarbete lyckas man få fram en identitet på den person som använder telefonen.
Så kan man så småningom via ett idogt arbete från polisen hitta den här telefonen i särtagen med folie runt hos en ung kille i hans garderob.
En ung kille spåras upp. Han är i övre tonåren och bor nära brottsplatsen. Polisen gör husrannsakan hos honom och hittar Nancys telefon. Och nu verkar det som han fattat att telefonen är spårbar trots allt, för den är isärplockad. Men för sent. Han grips förstås och utredningen tar fart, ordentlig fart. Nu finns en misstänkt. Nu gäller det att binda honom till brottsplatsen, till dådet. Och redan i första förhöret ljuger killen uppenbarligen.
Man hörde personer runt honom också, så man kunde säga att han hade rört sig den här aktuella kvällen då brottet begick, så han inte var ensam. Det visste vi innan vi hörde honom. Men i förhöret så säger han väl att han var ensam och han råkade hitta den där mobiltelefonen. Han var ute och körde bil, han hade inte körkort i och för sig, men han var ute och körde bil, hittade den mobiltelefonen. Så det är liksom hans första story där.
Nej, det börjar inte så bra för den här misstänkta killen. Han ljuger redan från start. Frågan är varför? Varför ljuger han om han är oskyldig?
Och då förstår ju vi att det ser ut som att han kanske skyddar ytterligare en person, för vi har förstått att det fanns ytterligare en person med där.
Ja, de var två. Det vet utredarna. Men de vet inte vem den andra är och inte heller vilken roll den unga killen som nu sitter anhållen har haft. Men en sak är säker. Det som händer nu är intressant.
Det är oerhört intressant, absolut. Frågan är ju bara om det här, det har ju gått ett antal dagar efter händelsen. Är det här mördaren eller är det någon som har hittat luren bara? Så jag bestämde mig för att den här killen i alla fall skulle delges brottet skyddande av brottsling. Eftersom man skulle kunna argumentera för att han skyddade en annan person möjligen då.
Så killen anhålls och när han pressas i förhör ger han upp och berättar om den andra personen, hans kompis.
Ja, kompisen blir ju högintressant eftersom det visar sig i förhöret med den här unge killen att kompisen ville ha skjuts från honom. Så de bestämmer liksom möte där i vändzonen på Bergsgårdsgärdet. Och det är ju precis där brottsplatsen är, så att säga. En liten bit därifrån. Så då blir det ju väldigt intressant att få tag i den här personen. Och den första killen säger också det. Att när min kompis kliver in i bilen så säger han: oj, jag har hittat en mobiltelefon. Vill du ha? Och det tyckte jag var en mycket bra idé, så han ville ha den telefonen. Och den ringde några gånger och de klickade bort samtalet här.
Det är alltså kompisen som har hittat Nancys mobiltelefon, påstår killen. En kompis som verkar ha varit på platsen när brottet begicks. Han hämtas förstås också in, men inte nog med det. Även bilen som den unga körkortslösa killen kört, hans pappas bil, hämtas in och undersöks.
Vi kollar bilen, ja, och där får vi besked om att det finns synligt blod höger bak i bilen.
I baksätet på bilen finns alltså rester av blod. Kan det vara Nancys blod? Bilen skickas förstås för analys till NFC. Under tiden hörs kompisen. Och till skillnad från den unga kille som greps först är kompisen mycket villig att prata.
Ja, han är superärlig och lägger alla korten på bordet direkt. Jajamän, han har varit i vänzonen. Han väntar på sin gode vän som skulle ge honom skjuts hem. Och när han sitter där och väntar och pratar med en tjej i luren så har han en annan telefon som ringer. Och han reser sig upp och tittar lite grann och sen så hittar han en mobiltelefon som han tar upp. Och så kommer hans gode vän och kör in där i vänzonen och han hoppar in i bilen och så åker de iväg.
Och medan analysen av blodet i bilen pågår fortsätter kompisen att prata. Han ger en ganska detaljerad bild av vad han gjort den där kvällen och natten.
Och då så säger han också det att tidigare under kvällen innan han kommer till vändzonen så har han varit hos sin väninna och han har hängt utanför henne. Och när han går bort till vändzonen så pratar han med väninnan i telefonen. Och han pratar när han sätter sig på ett stålstaket som finns där i vändzonen. Han pratar fortfarande i telefonen med henne när han hör den andra telefonen ringa.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Som ni kanske anar är det en spin-off av succéserien Yellowstone. Och den är också gjord av en av medskaparna till den serien. Men den här, Marshall, A Yellowstone Story, är fristående. Den går att titta på direkt. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande. Huvudpersonen, Casey, kliver rakt in i den brutala verkligheten som Federal Marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Den här serien finns exklusivt på Sky Showtime och det släpps ett avsnitt i veckan, klart sevärt. Så prenumerera nu på Sky Showtime, det är enkelt. Tack, Sky Showtime.
Ja, nu verkar allt falla på plats för utredarna. De har två unga killar som varit på platsen vid tiden för brottet. En av dem började med att ljuga. De har Nancys telefon. De har hittat bilen och det finns blod i den. Och som om inte det räcker, det finns indikationer på att en tredje person också är inblandad.
Och blodet sitter på en plats i den här bilen där ingen av de här två personerna säger sig sitta i bilen, utan alltså baksätet. Och då är ju frågan, finns det en tredje person involverad här? Så det blir ju av betydelse att reda ut detta. Så faktum är att den här killen som vi hämtade in här nu senast och delgav misstänka om mord, han blir faktiskt anhållen också för skyddande av brottsling under tesen att det finns en tredje person i bilen.
Det känns som om snaran dras åt, som om mordet på Nancy är på väg att klaras upp. Frågan är det tre personer inblandade? Utredningen fokuserar nu på det spåret. Tidpunkten stämmer, telefonen, blodet. Det är ett avgörande skede.
Tiden tickar ju för att begära de här personerna häktade. Jag har ju 3 dagar och 12 timmar på mig från det att de blev anhållna. Och som jag minns det så var det här precis på helgen och vi skulle få in besked från om blodet och vi skulle få in telefonlistor och vi skulle ta ställning till om det här var personer som gick och häktade, så att säga. Så det var pressat läge, kan man väl lugnt säga.
Frågan är förstås, vad kan gå snett? Ja, ska det visa sig, precis allting. För på måndagen, då faller allt. Hela utredningen kollapsar.
Och sen händer ungefär allting på en och samma gång på måndag morgon. Vi får besked från NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, att det här inte var kvinnans blod. Vi får besked från de här telefonlistorna att det styrker upp den här killens berättelse. Han har alltså alibi under hela tiden. Han går och pratar med väninnan ända bort till vänzonen och han har fortfarande alibi för gärningen. Han pratar med väninnan i telefonen och hon bekräftar också de uppgifterna. Så helt plötsligt så står vi inför faktum att ingen av de här två kan knytas till mordgärningen, så att säga. Möjligen stöld av mobiltelefon då.
Nej, blodet är inte Nancys. Det är inte ens människoblod. För killen som kört bilen, hans pappa är slaktare. Så det är djurblod som finns där i baksätet. Nej, kompisen är inte inblandad. Telefonlistorna styrker hans berättelse. Han har pratat med sin väninna i telefonen när Nancy blev överfallen. Så han har alibi. Det som såg ut som en ganska stabil insidierkedja faller ihop som ett korthus. Det enda som är kvar är stölden av mobiltelefonen, vilket i sammanhanget är ett ganska betydelselöst brott. Så där står de nu, utredarna, tillbaka på ruta 1. Ingen misstänkt, inga spår, ingenting.
Så där blir liksom, luften går lite ur, kan man säga, utredningsgruppen i det här läget. Men det är klart att man hade ju hoppats att det vore en enkel lösning, om man får uttrycka sig på det sättet, att vi hade gärningsmännen direkt. Men nu blev det ju inte riktigt så.
Men då står ni där på noll igen.
Ja.
Ja, luften går ur, tillbaka på startlinjen. Men en sak fick de ut av allt detta, utredarna. En tydligare tidslinje.
Men vi vet en viktig sak, för vi kan lägga pusslet kring brottstiden nu. Så man kan säga att knappt 10 minuter från det att samtalet bryts med väninnan tills dess att den här killen kommer att sätta sig på stålstaketet. Det är knappt 10 minuter. Det är då brottet har skett.
Tidslinjen krymper betydligt. Tidigare hade gärningsmannen 20 minuter på sig. Nu är tiden bara lite drygt 10 minuter. Och Nancy pratar ju med sin väninna på telefon när hon blir överfallen och samtalet bryts. Det sker klockan 01.09. Och bara 11 minuter senare kommer den nu frisläppte killen till platsen och då är gärningsmannen borta. Ett faktum som alltså skulle visa sig viktigt sen. Men nu måste utredarna börja om. Man står ju på ruta 1 igen. Förhören från festen måste gås igenom. Telefonlistor måste fixas. Flera dörrknackningar måste genomföras. Men man nöjer sig inte med det. Man gör en sak till. Man vidgar perspektivet.
Så det är en sak vi gör. En annan sak vi gör är ju att man börjar fundera kring vilka andra... Det är ett ganska speciellt förfaringssätt om man är ute efter att våldta någon, att man använder så här mycket våld som man gör mot huvudet. Det brukar kanske vara annan typ av våld som används. Så man börjar fundera på om det finns några andra sådana här ärenden som kan ha skett i närtid i Göteborgsområdet. Så man börjar titta, en inre spaning brukar vi kalla det för.
Inre spaning kallas det alltså. Man går igenom andra anmälningar, andra händelser. Och det blir träff. Fullträff faktiskt. För det har hänt något liknande tidigare. En annan kvinna har råkat ut för samma sak som Nancy, men överlevt. Och det händer i tid ganska nära överfallet på Nancy. Den 20 december, alltså inte ens 2 veckor före.
Och då är det en hundförare, en polis som ska ut på något uppdrag där och tycker sig på håll se en person med en Halloween-mask för ansiktet och tycker sig lite konstigt ut. Så han stannar sin polisbil och går fram och då är den här kvinnan, och det är ju ingen Halloween-mask utan hon är ju helt blodig över ansiktet och huvudet. Och väldigt svår att kommunicera med. Han upplever henne som ganska berusad och till slut får han ur henne att hon har blivit av med sin mobiltelefon. Och anledningen till att hon var svår att kommunicera med här är ju att hon håller på att avlida till följd av hjärnskador. Så hon har blivit ordentligt skadad i huvudet hon också. Det är lite grann kring.
Men då innebär det att ni kan ha att göra med en seriebrottsling?
Precis.
En kvinna blir överfallen i centrala Göteborg. Svårt misshandlad på huvudet och får sin mobiltelefon stulen. Likheterna med överfallet på Nancy är skrämmande och det händer alltså bara 10 dagar tidigare. Är det en seriebrottsling polisen jagar? Och i så fall kommer han att slå till igen innan polisen kan gripa honom. Hör fortsättningen i nästa avsnitt av Mordet på Nancy del 2. Nya tag, nya spår, nytt hopp. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av